Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min podd och författarkompis heter Lovisa Lofsan Sandström. Och vi har gemensamt att vi älskar träning på lite olika sätt helt enkelt. Jag håller just nu på att återhämta mig efter mitt maraton och Lovisa sprang ju också ofrivilligt ett maraton förra helgen.
Högst upp på mina anteckningar inför dagens poddinspelning så har jag skrivit: fråga Jessica om hur kroppen känns efter loppet. Har hon återhämtat sig?
Du kommer ihåg när vi poddade förra veckan. När var det då? Det var, poddade vi
då var du
torsdags.
Jetlaggad, sliten, ja. Lite upp och ner. Du hamnade liksom mitt i med barn och vabb och allting bara kom över dig som en... Någon som tömde en påse över dig.
Ja, men jag gick ändå ut och joggade, om det var på torsdagen eller fredagen, så gick jag ut och joggade i 20 minuter och hade lite ont i knät och lite ont i hälsenan, så jag tänkte att det här blir ingen lång tur utan det blir en liten kortis. Jag ville nämligen bara känna lite grann på kroppen, för på lördagen hade vi nämligen basketmatch. Så jag ville veta att kroppen höll.
Så du, Jessica Almenäs.
Så, och det var vår sista basketmatch i serien för säsongen. Och den var ju jätteviktig. Och jag kände bara så här: nej, jag är så sugen på att spela. Jag kommer att spela. Så jag frågade Patrik så här: du, tror du att det är farligt? Kommer jag att dra av någon sena eller något nu för att jag precis har sprungit? Han bara: nej, det är ju säkert ont, men det är säkert inte farligt. Du får försöka ta det lite lugnt. Och sen så hejdar han sig i en sekund. Mm, det kommer du ju säkert att göra. Han vet ju precis hur jag är. Även när jag säger så här: ja, men jag ska inte spela så mycket idag för jag känner mig lite krasslig och så. Han bara: eller hur? För det blir aldrig så. Jag bara går all in ändå när jag väl sätter igång. Så jag spelade faktiskt match i lördags. Och... då hade jag ju laddat upp med mitt trick här och ligga med voltarensalva och plastfolie både på min högra hälsena och häl och på mitt vänstra knä som jag har haft ont i. Så jag kände mig ändå ganska bra på lördag morgon och det gick faktiskt ganska bra att spela. Men vet du vad som är sjukt? Så jag kände ju att jag var lite trött i benen liksom. Det märktes ju. Men det sjuka var att jag blev så otroligt andfådd och trött. Vad säger du? Normalt sett kan jag ju spela 7-8 minuter i alla fall. Och jag vill ju sällan byta när jag blir utbytt. Då är jag nästan alltid så här: bara, nej, inte redan! Tycker att jag inte har spelat någonting. Men nu så var jag så här, efter 2 minuter bara: byte! Och det är ju så sjukt när man precis har sprungit 42 kilometer. Och så... blir man trött av att spela 2 minuter basket?
Ja, fast det där är ju precis samma sak vi pratade om, skillnaden mellan lokal kapacitet och central kapacitet. Att man får ont i ett knä, man får ont i en hälsena, man blir trött i låret. Det är det lokala. Men det centrala systemet har ju utsatts för en enorm stress av ditt lopp. Och det är ju det då att återhämtningen är mycket, den tar mycket längre tid och det är svårare för kroppen att återhämta sig. Så när du belastar med flås så har kroppen ingenting att sätta emot centralt då för att orka syresätta sig. Så att det är en helt naturlig reaktion. Men det jag tänker på immunförsvaret, Jessica. Har du blivit sjuk? För det är ju annars det som händer om man bryter ner kroppen som tusan och sen lägger på ännu mer på det. Har du hållit dig frisk?
Ja, vet du vad? Peppar, peppar. Nu måste jag verkligen ta i trä. Men det verkar som att jag var ändå ganska... Vad ska jag säga, ganska bra rustad. Jag hade inte gjort mina långpass där, men det kändes som att kroppen ändå var med mig. För att jag kan ju, precis som du säger, bli så där sjuk efter maratonloppet. Jag kan ju ganska ofta få nästan influensa. Alltså jag får feber, jag blir jättedålig, jag är svag, jag vill bara ligga och sova och så. Så jag har varit lite trött, har jag varit. Men frisk och relativt, ja, men känner mig ändå så här ganska pigg i kropp. Jag var så trött så att jag får ta lite tupplurar ibland på dagarna, men ändå helt okej. Och inte heller fått så här reaktion som jag kan få när jag tar ut mig, att jag kan få hudutslag och finnar och lite sådär. Det har jag inte heller fått. Mm. Så det känns som jag faktiskt har klarat mig ganska bra. Sen var det ju på basketmatchen då, så blev jag knuffad så att jag ramlade på mitt vänsterknä och min vänsterhöft. Och vänsterknät är ju det som jag har ont i. Och fick en rejäl smäll. Och det har väl ingenting att göra med det onda jag hade där redan. Men jag fick liksom en ordentlig smäll. En riktig bula. Så, du vet, en sån här vattnig bula. När man trycker på den så blir det liksom...
Som ett ödem.
Ja, exakt. Och det gjorde jätteont. Så att när jag vaknade på söndag morgon, då kunde jag alltså knappt gå. Så jag har haltat runt några dagar och haft ganska ont i både hälen och framförallt knät. Så att det var kanske inte optimalt att spela basketmatch. Men vad ska man göra?
Vann i matchen?
Nej,
vann i matchen.
Inte ens det. Vi var så sura. Men det märktes verkligen att vår träning har hamnat lite i kläm. För att vi kan inte träna på röda dagar. För att det är de som är ansvariga för skolan, som någon slags vaktmästare då, som ska låsa upp hallen och låsa hallen och släcka och hålla på och sådär. Någon måste ta ansvar för hallen och de jobbar ju inte på röda dagar. Så att vi har inte haft så mycket träningar på kanske den senaste månaden. Och det märktes, för det var inte bara jag som var flåsig efter 2 minuter. Utan alla i laget brukar vilja spela skitlänge. Ingen vill byta. Men nu var alla bara så här, byte! Byte! Så det var snabba byten in och ut. Och det märktes på plan tyvärr. Så vi torskade.
Som hockeyspelare?
Ja, exakt. Det var fan hockeybyten alltså. Det var jättetråkigt att vi förlorade. Jag var så sur hela lördagskvällen. Och en tjej i laget, hon var ännu surare. Hon började gråta och var jätteförbannad.
Nej, nej. Gud, vad barnsligt.
Nej, vadå, det är väl bra. Vi vill vinna, var 17. Så det var lite surt. Men annars...
Vad är det man säger till barnen? Det viktigaste är att man har roligt.
Ja, fast det är ju inte det. Jo, det är klart att det är viktigt att ha roligt. Men alltså, man måste ju hålla på med en sport som är rolig. Och det där har jag också lärt mig. När barnen kommer hem från en match och så ska man ju fråga så här, var det roligt att spela idag? Istället för, vann ni? Hur många mål gjorde du? Du vet, sådär. Så att det har jag lärt mig. Men jag vet ju själv att när man väl står där, när det brinner till, då vill man ju bara vinna. Alltså, det vill man ju. Och då är man ju liksom, jag vet inte, ingen pardon. Man tar ingen pardon. Man vill bara vinna. Och så är det med det. Då kan jag bli irriterad på till exempel spelare i mitt eget lag när jag märker, men varför tar inte personen i? Eller den här vill ju inte vinna, den har ju inte viljan liksom. Så kan jag bli jätteirriterad på det. Men jag har blivit bättre på att inte visa det i alla fall. Men
när barnen pratar med varandra, ja. Och om dina barn kommer hem och så har de haft match, frågar de då om de har gjort mål, vunnit eller om det har varit roligt?
Om de har vunnit. För att det är så. Du vet, i små ungarna när de har matcher, som när Dylan spelar basket och så. Jag tror att det måste i alla fall vara upp till 10, 11. Nej, ännu mer tror jag. För i fotbollen så känns det som att de baske mig inte räknar mål heller. Alltså de räknar mål, men att det inte, de har ingen tabell och...
Det finns inget protokoll.
Nej, precis. Men som till exempel i Dylans basket, där får de ju inte räkna mål egentligen. Utan man spelar 4 perioder och sen är matchen slut. Och så ska alla vara glada och nöjda och ingen vann och ingen förlorade. Men alla ungar räknar ju mål. Alla ungar vet precis hur det har gått. Alltså det går inte att komma ifrån. Det är ju som att vi har någon slags instinkt i kroppen, människan alltså. Att vi, när vi väl tävlar, då tävlar vi. Och då gör man inte det på skoj. Jag vet inte. En del kanske inte har det i sig, men jag tror väldigt många är så att när det väl är tävling så är det tävling. Och det lär man sig från att man är liten. Tror inte du?
Jo, alltså jag, eller att man lär sig förväntningarna inför det. Men jag upptäckte nu att på Bakters fotboll, de spelar ju i det här Sankt Erikscupen.
Ja, exakt. Det har ju Jack också gjort i många år.
Och då har de ju nu gått upp, så nu vet vi inte hur vi ska säga, men innan man säger ju halvlek, för då är det 2 lika långa perioder.
Uh-huh.
Medan man typ innebandy och ishockey, då säger man ju perioder. Uh-huh. Det gör man väl i basket också.
Ja, exakt.
Men nu har de gått upp så de spelar 3 stycken 20 minuters perioder.
3?
Fast det är fotboll. Ja, från och med den här våren nu. Så då blir vi helt, ska vi säga, det här är första halvlek, andra halvlek och så tredje halvlek.
Men gud vad konstigt, det tror jag inte Jack har gjort. Det var ju jättemärkligt, är det något nytt eller?
Nej jag vet inte, de har ju inte heller inkast. Utan de har ju någon så här inspark typ.
Jaha.
Det verkar vara liksom, jag tror det handlar om att det ska bli flyt i spelet. Det finns ju inte heller offside och sådär på den håll. Men att de gör lite justeringar för att det ska flöda på bra. Alltså inkast när man är 8 år. Det är inte som att bollen kommer särskilt långt. Men de sparkar in den istället och det är väldigt gulligt att se. Men så 3 stycken halvlekar tittar jag på. Och första gången blev jag så förvirrad när jag kom på det, hur jag ska tänka. Men ja, det är ju roligt. Det blir ju lite mer spel när det är lite längre matcher. När det har varit med korta, då, och sen så har det varit så många i laget. Låt säga att de har haft 3 uppsättningar.
Ja.
Då får de inte många spelminuter och då blir det inte heller något bra flyt. Så jag tycker det är bra med 3 gånger 20 minuter och jag gillar att de får spela mycket. Hellre att inte alla barn kallas till alla matcher.
Aha.
Utan man kan vara väldigt många i laget, men att man har ett rullande schema för matcherna så att man faktiskt får samla in mycket tid på plan. I Baxters fall så har de faktiskt anmält, alltså de är ett lag, sen har de anmält 2 lag från det laget till kuppen. Så att de har 2 grupper som de spelar med och de grupperna är inte indelade. Utan man har chans hela tiden att bli kallad till 2 matcher per vecka. Just för att de ska få spela, de vill spela väldigt mycket matcher. Och det är ju svårt med träningstider, alltså Stockholms innerstad. Så att de är nog glada över att få så mycket tid som möjligt på riktig konstgräs. Så det är lite spännande. Jag har inte varit fotbollsförälder på det sättet. Så jag försöker lära mig och lyssna och fråga.
Ja, men det är kul faktiskt att de får spela mycket tycker jag. Det är ju jättebra. Och det är ju faktiskt samma när man blir vuxen. För att i basket får man ju vara 12 stycken på bänken. Men om man är 12 stycken spelare, man är ju 5 på plan samtidigt, då får man inte så mycket speltid. I alla fall inte när man har det som vi har det, att alla ska spela ungefär lika mycket. Och då blir man ju, alltså man hinner inte riktigt komma in i det. Man är inne och så precis när man känner att ja, men nu börjar jag komma in i det, då blir man utbytt. Och så sitter man på bänken och så hinner man bli kall och så kommer man in och så kommer man precis in i det och då blir man utbytt. Så att det är ju inte heller bra för laget egentligen. Så nu har vi kommit på att det är bättre att man är 10 stycken bara på matcherna, fast man egentligen får vara 12, för att då får ju alla spela mycket. Och det är ju roligare oavsett om man är barn eller vuxen.
Ja, och projektet som jag tänker, det är ju inte bara så att man har ett barn som spelar match, utan det är ju ändå också ganska många människor, i alla fall hos oss runt omkring, som blir involverade med syskon. Det ska skjutsas och det ska planeras och så tackar man ja eller nej till kalas och så vidare. Och då kan ju också finnas ett värde i att man faktiskt åker, man som i vårt fall då, över halva stan eller hela stan för att komma till match. Och sen så handlar det om att man samlar in ett par minuter speltid.
Ja.
Det kan ju också kännas lite ovärt på lång sikt.
Verkligen.
Så jag tänker att det att det är också det perspektivet. Men Jessica, sammanfattning av ditt maraton. Du har återhämtat dig hyfsat bra. Du har spelat basketmatch och deppade ihop för att ni förlorade.
Ja.
Men hur in i vecka två, alltså, hur länge planerar du att hålla någon form av lite mera chill?
Nej, men jag tränade också basket i måndags. Så att jag är ju igång med basketen. Vi kör ju som vanligt nu 2 gånger i veckan. Men jag har ju också nu igen dragit igång ett nytt yogaprojekt. Så jag har som plan...
Oh.
Ja, det här ska föra. Det här är spännande. Jag har som plan nu att jag ska yoga 30 minuter om dagen. I alla fall en månad framöver. Och det kan man ju... Det får man ju alltid till. Är det så att man inte har fått till det under dagen, då kan jag göra det när Sam har lagt sig. Liksom. 30 minuter är inte så himla mycket. Det kan man trycka in någonstans. Så att jag ska göra det. Men vet du vad besviken jag blev då, Lovisa? Därför att jag upptäckte att yoga är en färskvara. Alltså yoga är verkligen en färskvara. Och jag ser ju liksom i mitt huvud framför mig hur jag är ganska smidig, ganska vig. Hur jag kan stå där i mitt hjul, smidigt, enkelt. Det känns lätt, det är mer som en skön stretch. Hur jag kan stå på händer och liksom köra igenom de här yogaprogrammen. För att jag kör program som jag har kört tidigare och som jag har klarat av utan problem. Och nu... Jag är smidig som ett kylskåp. Jag kan knappt röra mig. Och det är svinjobbigt. Alltså det är så jobbigt. Jag blir så trött. Så att ibland i vissa övningar får jag bara säga nej, men jag orkar inte. Jag måste vila lite. Och jag blev så ledsen över det. Att yoga var sån färskvara. Jag vet ju egentligen det. För att jag har ju startat om med yogan flera gånger. Men det är så segt innan man kommer tillbaka till någon slags nivå. Det är så tråkigt att vara nybörjare igen.
Men vart sitter motståndet? Är det höfterna, i bröstryggen eller i hjärnan?
Nej, men överallt tror jag. Nej, men baksidan på benen, där känner jag ju att jag är otroligt still. Det kanske är basketen som gör att man blir lite kort. För att man hoppar mycket och det är mycket explosivt och sådär. Så att det tror jag kan ha påverkat. Men också bröstryggen är ju... Alltså, jag är så stel så att det är pinsamt, är det. Och allting känns tungt. Du vet, när yoga är som bäst, då känns det inte tungt, utan det känns... Det är jobbigt, men det känns jobbigt på ett bra sätt. Man känner sig stark. Alltså själva yogaövningarna gör att man känner sig stark, fast det är jobbigt. Men nu känns det inte alls på ett bra sätt. Det känns bara skitjobbigt och svårt. Och stå på händer, alltså... Det är ju så länge sedan jag gjorde det nu. Och jag var så duktig. Jag var ju så duktig. Nej, vet du vad? För det första så vågar jag knappt slänga mig upp mot väggen. Så det tar flera gånger innan jag kommer upp. Jag känner mig som en klumpeduns alltså. Riktig klumpeduns. Och sen när jag väl står där så står jag också som en riktig klumpeduns. Och jag orkar ju stå kanske i 5 sekunder. Sen är jag bara, nej, jag orkar inte mer. Så jag har tappat så mycket på yogan. Så det känns verkligen som att det här kommer att bli mitt projekt just nu. Faktiskt.
Och men det är därför man inte ska lämna helt.
Nej,
att man ändå ska fortsätta underhålla lite grann för att det inte ska bli den här chocken. Och så har man en bild av sig själv, hur det ska kännas och hur det ska se ut.
Ja, jag blir förbannad på mig själv att jag har inte hållit i det. Jag kunde väl bara ha yogat så här, en gång i veckan liksom, bara för att ha kvar någon slags känsla, men icke. Nej. Så att nu känner jag att det här behöver jag verkligen, så det kommer jag att göra. Men jag känner mig också bra. Jag känner inte så att jag måste ta det särskilt lugnt. Det är ju lite grann de där små skadorna som jag har i hälsenan och i knät. Men jag planerar att springa både imorgon och på fredag. Ut och springa. Och så får vi se hur långt det blir. Jag har inte direkt någon löpplan. Mer än att jag känner att det känns ändå ganska kul att springa. Inte som jag kände innan. Du vet, jag var ju så deppig för jag tyckte det var så öken och tråkigt. Men jag tror att det var lite pressen från loppet också. För nu känner jag ändå att men jag är lite sugen. Jag har lust att sticka ut på en sån här mysrunda. Så att jag tror att jag tränar som vanligt nu igen. Och det känns bra. Är du förvånad?
Nej, men jag kom på, det är ju stora så här, vårruset-perioden nu.
Ja.
Vårruset är ju sån här turnélopp.
Ja.
Och det är ju en av dina, eller jag tror att ni är kompisar, Marie Serneholt.
Ja, det är vi.
Hon Absolut. Är ju så här konferencier eller vad man ska kalla det för.
Ja.
Så hon turnerar ju runt nu. Då börjar de, jag tror de började i Malmö, och sen så jobbar de sig uppåt, och idag är det onsdag och då är de i Göteborg. Och sen så tror jag att det är under ett par veckor som liksom det jobbar sig, och sist är det väl typ uppe i Luleå eller Umeå eller liknande.
Mm.
Jag tänkte på det där med så här återhämtning efter lopp. Alltså hur mycket man tar ut sig på ett lopp jämfört med när man tränar. Tränar man väldigt så strukturerat, då brukar man ju regelbundet ändå tömma ut sig. Oftast är det för de korta intervallerna, att man verkligen pressar på.
Ja.
Eller slitenheten som kan komma när man liksom börjar komma upp i distans på sin jogg och liknande. Det finns ju lite så olika mått på hur man ska räkna sin återhämtning. Låt säga att man har sprungit vårruset typ det snabbaste man kan.
Mm.
Om man verkligen har liksom maxat hur mycket man ska chilla efteråt.
Ja, men precis. För att det här har jag också läst mig till. För jag var väldigt nyfiken efter loppet hur länge kroppen egentligen ska vila för att den ska återhämta sig på bästa sätt. Och det som jag läste mig till i alla fall, det var ju att aktiv vila var det bästa. Alltså första dagen efter loppet, då kan man chilla, då behöver man inte tänka så mycket på att vara aktiv. Men sen att man ändå försöker komma igång med promenader eller korta joggar eller simma. Simma tyckte de var jättebra, för att då slet man inte på lederna och senor och sånt. Men att man ändå försökte komma igång med träningen så fort som möjligt, fast inte så hårt. Alltså inte träna så hårt. Och det som jag läste mig till då, det var att man skulle, när det gällde att springa lopp till exempel, så skulle man inte springa lopp, det vill säga, jag antar att de menar med ta ut sig igen, förrän det har gått en dag per mile man har sprungit i loppet. Det vill säga, om jag då har sprungit, ett maraton är ju 26,2 miles.
En mile är ju 1600 meter ish.
Ja, 1609 exakt, för att det är en travdistans.
Och det är därför vi springer 400 meters banor. Ja, men det är därför vi springer 400 meters banor på, när man är på såna IP till exempel, ja. En idrottsplats, så står det 400 meter runt.
Exakt.
Och det är många svenskar som inte fattar det. Men det är därifrån det kommer, miles.
Precis.
Quarter of a mile.
Precis, och en mile är ju alltså inte en mil. Men det kan ju bli lite förvirrat för oss svenskar. Men då skulle jag då i så fall...
I am running 10 miles on Saturday.
Ja, eller hur? Men då blir det ju i och för sig mycket...
As we say in Sweden.
Kortare än man har tänkt sig. Säg om man ska springa 10 miles och tror att man menar mil. Då kommer ju alla att säga bara, oh my god, are you crazy? Ska du ut och jogga 10 mil, din galning? Ja. Nej, men tycker du att det låter rimligt att man då i så fall efter ett maraton skulle vänta tills man tar ut sig igen ungefär då 26 dagar?
Ja, 26 dagar, det är alltså 7, 14, 21, nästan en månad.
Ja.
Det låter lite i längsta laget. Jag skulle nog säga 5 kilometer, det blir ju typ då 3 dagar.
Ja.
Det låter rimligt.
Ja. Alltså du menar så här, om man springer 5 kilometers lopp så fort man kan, persar och tar ut sig verkligen och kanske inte är van att springa så långa distanser, då menar du att man kan ge sig på och springa hårt redan 3 dagar efter?
Nej, jag tror man skulle behöva 3 dagar emellan.
Ja.
Så låt säga att man springer ett lopp på lördagen och då tar man ut sig riktigt hårt på 5 kilometer. Då skulle jag vila, då skulle jag rekommendera då söndag, måndag, tisdag, och sen på onsdag då kan man trycka på benen igen och känna efter.
Ja.
Men man kommer nog fortfarande ha en nedsatt prestation den onsdagen.
Ja, just det.
För att man blir ju sämre av att göra de där maximala prestationerna. Man presterar ju aldrig så dåligt som dagen efter. Och sen så när man vilar, då bygger kroppen på sig igen. Och som vi ofta pratar i träningspodden om, att kroppen kan ju inte särskilja lopp från träning. Så tar man ut sig maximalt på tävling, så är ju det som ett fruktansvärt hårt pass på träning.
Ja.
Så de flesta skulle jag säga som springer 5 kilometer tar ju inte ut sig maximalt.
Nej.
Alltså, man har svårt att hitta farten, man måste stanna och knyta skon. Man kanske går ut lite för hårt och då måste man pausa och börja gå. Så att man kanske blir ganska ojämn i sin prestation. Men ju mer man har tränat och förberett sig inför ett lopp, desto bättre brukar man bli att pricka sitt tempo och hitta sin pace. Och då brukar det också vara lättare att ta ut sig maximalt med att man sprider ut det på varje kilometer. Men skulle jag säga att springer man en mil, då skulle jag ju verkligen ha en hel återhämtningsvecka efteråt. Det är klart att man kan styrketräna lite grann och man kan köra yoga. Och precis som du säger, simning är ju svinbra. Cykling, transportcykla till och från jobbet för att få cirkulation i benen. Men jag tror att ett vanligt misstag med människor som har förberett sig för ett lopp och så springer man, så blir man så jädra taggad på att fortsätta utvecklas och så hoppar man på ett nytt program. Exakt. Redan första veckan efter loppet. Så att jag tror att chilla ner lite grann första veckan, första halva veckan på 5 kilometer, en hel vecka på milen, och jag skulle nog vilja komma upp, så skillnaden mellan halvmaraton och maraton, det är inte jättestor, men 2 veckor med mentala inställningen att verkligen hålla nere förväntningarna på kroppen. Och så som jag tänker att man kanske ska vara lite mer alltså vad heter det på svensk, alltså sensitiv, alltså mer
känslig eller inkännande.
Ja, exakt. Inkännande och uppmärksam. Ja. Och sen behöver man, alltså en del som bygger upp sådär volym eller intensitet och verkligen tar ut sig, så får man ont någonstans och så då börjar man googla diagnoser och så vill man rehabba. Men jag tror att man kan avvakta rehab 10 dagar. Så att få ont efter ett lopp, det får ju nästan de allra flesta som tar ut sig. Ja. Men man måste inte ställa sig och göra rehabövningar i den akuta fasen för det. Utan chilla ner lite grann och så titta vad kroppen kan läka själv med aktiv vila och återhämtning, så att man inte lägger sig och så blir man liksom, går man in på ett rehabträningsprogram ASAP efter loppet. Till och med samma kväll ibland börjar folk göra tåhävningar och så vidare. Men och det tycker jag är lite förhastat.
Men bättre att chilla. Det tycker jag var ett jättebra tips, för det där tror jag är väldigt vanligt. Att man liksom vill börja läka sina skador med en gång, eller där man har fått ont lite grann, så här, man vill börja liksom jobba med rehab som du säger. Men kroppen är ju väldigt duktig på att läka sig själv. Man kanske måste ge den en chans att göra det först innan man tar tag i de där grejerna.
Det kanske är någon sån här kontrollbehov, alltså som personlig egenskap, att man vill ha kontroll och man vill känna att man styr och att man äger problemet. Ja. Att man har lite svårt att ha is i magen och bara avvakta. Och det är samma sak, låt säga att man har sprungit ett 5 kilometers lopp nu under våren och sen så tänker man så här, och man har en plan att man ska kunna springa ett millopp inom en översikt. Mm. Och så känner man att gud, jag fick så här ont efter 5 kilometer, hur ska jag orka 10? Eller tvärtom, att man har sprungit 10 kilometer och målet är att kunna springa ett halvmaraton. Och så blir man stressad när man inser hur jobbigt det var att springa den här halva distansen. Men att det är samma sak där, att ha lite is i magen och till, så man behöver inte hålla på att revidera sina mål just akut direkt efter en målgång, för att man kommer smälta saker och man kommer känna ganska så snart hur kroppen har svarat på den här belastningen. Det är därför jag tror att det är en av de vanligaste frågorna som vi får till träningspodden, det där med att om man har förberett sig för ett lopp och så kommer det upp ett annat lopp som man vill springa också. Mm. Hur kan jag springa de här 2 loppen på raken trots att det ena inte är med i programmet? Och det kan man ju. Det är ju bara att man får liksom hålla isär saker och ting, men att inte stressa upp sig att man måste maxa och toppa till båda, utan att man kan se att det ena loppet, det som då oftast är lopp nummer 1, att det får vara en del av uppladdning. Det kan vara en del att testa tävlingstempo och liknande, men man kommer ju aldrig kunna äga 100% kontroll över sin kropp på alla de här loppen som man vill springa.
Men jag läste någon, när jag höll på att googla på de här grejerna, så var det någon som frågade om hon eller han, kommer inte ihåg vad det var, kunde springa, tror det var Stockholm och Köpenhamn maraton, när det bara var en vecka emellan.
Det är gulligt att du sitter och googlar sådana här saker, Jessica.
Ja, men du vet att jag gillar att ta reda på saker. Så jag blir ju väldigt nördig när jag väl blir intresserad av något.
Till skillnad från mig som inte ens, eller jag som inte ens vet vart starten går någonstans.
Men det hade aldrig kunnat hända mig faktiskt. Det hade aldrig kunnat hända mig, för där är jag för mycket kontrollfreak. Men då tänkte jag så här, en vecka emellan, vet du vad, det hade jag aldrig klarat. Och då vet jag att det finns folk som springer 3 maraton på en vecka och så här, men det är ju dårar, alltså det är ju undantag. Men det kan inte vara många som pallar, det kan inte vara många kroppar som pallar att springa maraton med en veckas mellanrum.
Nej. Och så undrar jag då, varför?
Ja, men jag tror att den här personen hade lite beslutsångest och kunde inte bestämma vilket lopp den helst ville springa och tänkte jag kanske kan göra båda. Men det känns ju onödigt.
Jag har ju ett superkul projekt framför mig i juni.
Ja, vad är det?
Det jag har pratat lite grann om det i träningspodden. Det heter Ragnar Run Relay, tror jag det heter.
Ja, men vänta, det här läste jag om. Jag fick ett mejl om det här idag faktiskt, tror jag.
Ja, men det här är så roligt. Det är ett stafettlopp. Och det kommer från USA från början. Det var typ 2 generationer bakåt, så var det ett gäng killar som sågs en helg och så åkte de runt, de hängde och sprang och så typ sov de i en van.
Aha.
Och namnet på det här, alltså att det heter Ragnar, det har att göra med att de hade det som en sån här grej. Jag brukar säga att om någon är ett ägg, vet du vad jag menar när jag säger att någon är ägg?
Att någon är att någon, ägg?
Ja, man är ett ägg eller man är äggig. Att man är lite bäng. Alltså, att man liksom inte riktigt... ofta så handlar det om att man inte möts på... Att man inte har riktigt samma koll på samma ämne. Aha. Men man är lite äggig. Man liksom gör en dum grej. Ibland man tänker helt tvärtom. Då kan jag säga, men gud, nu vilket ägg jag är. Då har jag liksom missuppfattat helt någonting som jag har läst.
Du använder lite grann om dig själv, kan man säga.
Ja, eller om så här... Det kan vara så här... Åh, gud vad äggigt. Typ, det är svårt att förklara. Men det är som att man har inte riktigt fattat.
Ja, okay.
Missuppfattat eller tänkt helt tvärtom.
Ja.
Och då har de i det där gänget och sa de så här, you're such a Ragnar. Det var liksom att man är lite tokig.
Ja, det var deras
att man är
grej.
Lite knäpp, lite knasig.
Ja.
Och att då i det här loppet, som då är en lite inspirerat då av att man är ett gäng kompisar, man har 2 vans, 2 stora bilar, och sen så springer man då 30 mil från lördag morgon till söndag lunch, tror jag det blir. Jag har ju inte kollat upp det här exakt, men man är alltså 10 personer och så delar man på 30 mil enligt ett fast system.
Aha.
Så det är start i Eskilstuna och sen så springer man via Mariefred och sen så blir det liksom, vad ska man säga, söder om Mälaren och sen så ska man gå i mål på Drottningholm. Så det är man springer en gång på dagen på lördagen och sen springer man en gång på natten eller ja, natten till söndag och så springer man en gång på söndagen. Så man springer 3 gånger.
Aha.
Så man har ganska många timmar mellan sina distanser. Och den som springer längst tror jag springer 34-35 kilometer ungefär totalt på sina 3 sträckor sammanslaget. Men jag har ju aldrig gjort sånt där man springer och sen chillar och sen ska springa igen, chillar och sen springa en gång till.
Just
jag har
det.
Ingen aning om hur kroppen kommer reagera. Men det känns ju superkul att det är 10 personer som ska göra det här. Och jag jobbar ju tillsammans med Reebok. Och Reebok är huvudsponsor för Ragnar. Så det är så jag hade ju aldrig nappat på det här om jag hade inte liksom blivit peppad i att våga. Nu känns det superkul och pirrigt.
Vilka ska du springa med då?
Det är Joanna Svicka som ju håller på med triathlon.
Ja, hon är supercool tycker jag.
Ja, jävla snygg och rolig. Hon är så rivig. Snabb i käften. Och sen är det Alexandra Järgren som jobbar mycket med Mamma Bootcamp här i Stockholm. Hans ska vara med. En kompis till mig som heter Oskar som är naprapat ska vara med. Jessica Dahlin som jag har pratat om i träningspodden. Det var hon som sprang 10 varv på 3 kilometer slingan i Arboga.
Jaha.
Lite knäpp i huvudet. Och ja. Sen så ska en kompis med som heter Helena som också är så duktig triatlet, håller på med Ironman. Så det är så riktiga, de är både uthålliga hela hänget, men sen är de också väldigt roliga. För jag tänker, ska man sitta i en sån här van i typ 2 dygn, Det måste ju finnas någon, alltså det måste ju finnas lite mer än att bara vara snabb och springa. Jag är ju typ långsammast i det här gänget, kan jag säga.
Jag tycker det låter jättekul. Skoj.
Vill du vara med, Jessica?
Nej, för jag tror att jag skulle få, jag tror inte att jag är redo för det. Jag tror jag skulle få sån prestationsångest av att springa med ett lag.
Men du är ju lagspelare, Jessica.
Ja, men inte när det liksom hänger på mig. Tänk om man skulle göra bort sig. Tänk om man går in i väggen. Nej, fy. När man inte bara liksom måste svara för sig själv, utan man måste också leva upp till andras förväntningar och krav. Nej, usch, vad läskigt. Nej, nej, nej.
15 juni, Jessica. Jag skickar inbjudan till dig. Jag ser om jag kan få in en plats i vårat lag. Vi kanske har en ledig plats i
dig. Ja, men nej. Vet du vad? Jag kom på faktiskt att jag jobbar med hästtävling.
Jag kan inte då!
Nej, men jag jobbar faktiskt med hästtävling i Stockholm då. På riktigt. Global Champions Tour kommer till Stockholms stadion. Så att...
Men
annars hade jag varit med.
Ja, om det är någon som är nyfiken så heter det alltså Ragnar som jag ska springa. Det ska bli så himla kul. Och det roliga, det är första gången som det här loppet går i Sverige. Och i Europa, det finns ju flera länder. Det är flest anmälda till Sverigeversionen i hela Europa.
Oj!
Ja, och det kommer vara 250 lag och sen är det 10 personer i varje lag. Det är 2500 personer. Och tänk allt det här projektledningen att förflytta alla människor dagtid, nattetid och de här vänsen. Ja, det kommer bli så roligt. Det känns nästan som att man måste göra ett Excel-ark för att koordinera allting. Man måste också vara på rätt ställe. Det tycker jag är så kul med stafettvasan och ultravasan när man springer stafett. Och så kommer det folk inspringande så har de ingen att lämna över stafettpinnen till. Så då har de liksom varit snabbare än vad bilen har varit som har lämnat löpare längs med banan. Då har man alltså varit... Då har man alltså sprungit snabbare än vad bilen har varit som lämnar folk längs med banan. Så när det är stafettgrejen, då måste man ju också ha timing att det faktiskt finns någon att lämna över pinnen till.
Ja, såklart. Men det kommer det väl att finnas? Eller vad?
Ja, det är det vi måste göra Excel-arket för.
Shit, vad spännande! Det här ska bli kul att höra hur det går.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute. Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort. Du, jag hörde förresten en väldigt konstig grej som jag undrar om det stämmer. Jag jobbar ju med Carina Berg nu, för vi ska börja spela in Vem kan slå Anja och Foppa på måndag. Så att vi sitter och tragglar lite med manus och så. Carina, hon älskar inte sport. Hon älskar inte sport och träning, om man ska säga så.
Men hon har ändå gift sig med en riktig fotbollskille.
Ja, hon är gift med en fotbollskille, men hon älskar trots det inte sport. Ja, i alla fall. Så hade hon läst någonstans att när man kommer i mål efter ett maraton så är man nästan död inuti. Och då tänkte jag säga, vadå död inuti? Nej, men hon menade då på att det är så mycket gifter som frigörs i kroppen. Så att om man tar blodprov på en som kommer i mål, som precis har sprungit maraton, så har man så otroligt dåliga värden att man ser ut som att man är riktigt, riktigt, riktigt sjuk. Men kan det här stämma?
Ja, det kan det göra. Det finns ju en sån sjukdom som det blev sån här liten snackis om i CrossFit-världen. För det finns vissa så här grenar av CrossFit och så pressar de på sig så hårt så att det är någon så här proteinsyntes, jag är inte proffs på det här, men det är en proteinsyntes som gör att levern, om det är levern eller njurarna måste det vara, stänger av. Så att det faktiskt finns att folk hamnar på sjukhus efter CrossFit här. Jag vet inte om det har hänt i Sverige, men det har hänt några gånger runt om i världen. Men det är helt enkelt att musklerna blir så nedbrytna att kroppen blir typ förgiftad.
Han var sjukt ändå. Det kan ju inte hända på alla.
Nej, det har nog att göra med, än en gång, hur mycket man tar ut sig.
Nej, det är spännande. Du hör, jag nördar verkligen ner mig när jag är inne på någonting. Och jag ska erkänna till alla träningspoddens lyssnare, jag har redan börjat googla nya lopp. Jag som aldrig skulle springa maraton igen.
Ragnar, you're such a Ragnar.
Ja, roligt. Kära Lovisa, har vi några härliga lyssnarfrågor idag?
Ja, men på min lista där det högst upp stod att jag skulle fråga dig om din återhämtning för maraton, så har jag också 3 stycken lyssnarfrågor. Det kanske är så att vi bara får med oss 2 stycken. Ibland så, det var ju roligt Jessica, igår i tisdags kväll, ja, då träffade jag en av tjejerna som hade ställt en fråga till träningspodden. Och ibland, alltså vi kan ju fastna. 40 minuter hade vi pratat om hennes fråga. Och verkligen dissekerat i olika perspektiv. Men det var så gulligt. Hon var jättenöjd med vårt svar. Men hon berättade för mig. Och jo, du vet den där frågan om. Och så berättade hon vilka det var. Det var jag. Ja. Men hon sa att det var ett bra svar. Hon sa att jag hade kunnat komma på det själv. Men då sa jag. Ibland hamnade så nära ansiktet. När det handlar om sig själv så är det så svårt att se helheten. Men hon var väldigt nöjd, det var så roligt. Men 40 minuter hade vi pratat om hennes fråga. Jag har tagit med en lyssnarfråga om föräldraskap. Vi kommer ju in på det där då och då. Men jag tror att det här kanske inte är föräldraskap för småbarn. Och föräldraskapet kan ju också gå, man kanske känner igen sig själv. Inte som förälder utan som dottern i det här fallet. Så jag läser... Först var det säkert ett positivt. Vi fick lite beröm som vanligt. Ja, det är ju, alla våra lyssnarfrågor kommer ju med lite kärlek först.
Ja, men det gäller det.
Jag har en dotter, snart 19 år, som börjar träna på gym. Hon kör löpband och styrketräning och har samtidigt börjat äta proteinpulver, äta mer sallad och grönsaker och utesluta kolhydrater. Hon är en på- och av-tjej. Innan hon började träna var det pasta, godis, chips med mera. Jag märker att hon mår bättre nu när hon börjar träna och tänka på vad hon äter, men samtidigt oroar jag mig och tycker det blir så extremt. 1. Jag tycker exempelvis inte att hon behöver ha proteinpulver. 2. Jag vill hellre att hon äter en allsidig kost med sunt förnuft och inte förbjuda saker och ting. 3. Jag vill att hon hittar en lagom träningsfrekvens då jag tycker att det verkar bli en stress och för många gånger per vecka. Det jag är orolig för är att hon inte kommer att orka och må sämre istället för att hitta en lagom nivå som håller längden, vad nu det är. Nu till mitt dilemma. Behöver jag oroa mig? Hur ska jag som mamma göra för att inte min dotter ska tappa motivationen och tycker att jag bara gnäller oavsett vad hon gör? Ska jag säga något om hur, eller ska jag vara tyst? Så det handlar ju om, vad ska man uppmuntra, vad ska man bromsa som förälder? Men jag tänker att det kanske är som man känner igen sig själv, att man inte har, att man är i det här fallet dottern, om man lyssnar på Träningspodden nu. Så därför vill jag ta med, jag gillar ju de här breda filosofiska frågorna.
Oj, det här tyckte jag var svårt faktiskt. För det kan ju, jag känner ju lite grann igen mig i dotterns beteende. Att när man väl sätter igång att man snöar in på det. Och så blir man väldigt intensiv en period. Men i mitt fall så brukar det där efter ett tag lägga sig. Inte så att det lägger sig så att jag slutar helt. Utan att det liksom trillar till en normal nivå av sig själv. Det landar liksom någonstans där det är rimligt. Rimligt antal träningspass och att kosten, att man är lagom sträng med kosten och sådär. Men jag tror att säkert är det ju för att dottern också märker att hon får resultat. Och man blir ju lite hög av att få resultat, eller hur?
Jag är ju väldigt lik på dig, exakt på det sättet. Lik på dig. Jag är väldigt
du är lik på mig. Du.
Jag är lik på dig. Jag är väldigt lik som du är. Att jag kan ha väldigt så höga ambitioner och gå ut ganska starkt och hårt och tydligt med en plan. Och sen brukar det ändå landa i en ganska lagom och rimlig nivå ändå.
Ja, och det är det jag tänker att det kanske kommer att göra också för den här tjejen. Att nu har hon hittat en ny grej, ett nytt intresse och tycker att det är jättekul att märka att hon får resultat och håller på att skaffa sig en helt ny livsstil. Men att hon kanske kommer ändå att landa i något som kanske inte är riktigt lika extremt. Och nu vet ju inte jag om det egentligen är extremt eller om det är bara så att hennes mamma inte är van vid att man kan träna och leva på det sättet. Förstår du vad jag menar?
Ja, men ska vi göra någon så här generella riktlinjer för vad du och jag tycker är normalt? Typ 3-5 träningspass per vecka. Ja. Är ju, det skulle vi säga är normalt.
Det tycker jag absolut. Tränar man 7 dagar i veckan, då börjar det bli lite mycket.
Och alltså, när det gäller det med proteinpulver till exempel, Jag själv tycker ju inte om proteinpulver, så att för mig är det inte så svårt att avstå från det. Däremot älskar jag såna här färdigblandade shakes, barbell shakes, jordgubbsmilkshake, banansmak, vanilj. Så jag tycker det är jättegott. Så jag har ju inga problem med att ta en sån till mellanmålen när jag ut och åker bil. Sånt kan man ju köpa på Statoil. Och jag kan ju lika gärna köpa en liten sån här halv keso med så att säga, lite müsli i locket eller sen då så här topping, och så är det en liten sked som är inbyggd. Men jag kan ju tycka att det mättar mer att liksom dricka en sån stor shake, men jag skulle aldrig ställa mig och blanda själv med proteinpulver. Men med det sagt, det här med att man inte behöver proteinpulver eller proteintillskott som en vanlig människa som tränar, det innebär ju inte att det är dåligt att äta det eller dricka det. Så alltså, när jag var 19, då tror jag att jag höll på ganska mycket med proteinpulver faktiskt. Och det var ju liksom smidigt, ganska billigt per portion. Man kanske identifierar sig med att man har en sportig livsstil. För att man har sin shaker och liksom blandar till, kastar runt lite vatten och sådär. Hellre att man håller på med proteinpulver och gör shakes än att man har såna här måltidsersättningar som ska vara låg kalori, du vet, när som ska skapa mättnad med så få kalorier som möjligt, eller tjejer som är såna här fitness, äter fitnessnudlar, nudlar med noll kalorier i. Alltså om man tar det till ytterligheterna, så hellre att man dricker proteinpulver, shakes med syfte att få muskelmassa, än att man stramar åt andra hållet kalorimässigt.
Ja, det tycker jag också absolut. Jag brukar ju också, jag dricker inte heller proteinpulver och har aldrig varit så där. Alltså jag har ju aldrig varit en muskelbyggare på det sättet. Du vet ju, jag vill ju egentligen inte, jag vill ha långa smala muskler. Jag har ju aldrig velat liksom bygga dem så att de har blivit stora, förutom när jag var ung då och tränade basket på elitnivå. Men jag har ju också börjat med det senaste året, 1,5 år kanske, att tillsätta protein efter att jag har tränat, för just att främja muskelutvecklingen och liksom ge tillbaka till musklerna det de behöver för att kunna ta åt sig träningen. Så det ser jag ändå inget fel med, det måste jag säga. Sen är ju jag lite allergisk mot allt som blir för mycket förbud kring mat. Alltså för mycket förbud och regler kring mat, då ringer det alltid små varningsklockor i mitt huvud i alla fall. Så att om man helt utesluter kolhydrater och aldrig tummar på det, alltså att man aldrig tänker att en gång i veckan kan jag unna mig, eller om jag går på ett bröllop kanske jag kan unna mig, eller du vet, om jag blir bjuden på en fin middag eller vad det nu kan vara. Där kan jag väl tycka att det kan jag tycka är mer extremt än att dricka proteinpulver. Eller men, vad tycker du?
Nej, men jag, alltså om vi säger så här, kolhydrater i sig, det är ju en prestationshöjande, energikälla.
Mm.
Vi behöver kolhydrater för att prestera. Och tränar man seriöst, tränar man strukturerat, skriver man träningsdagbok eller planerar, alltså den träningen man gör, det är inplanerade träningspass som man förväntar sig faktiskt få resultat av. Man tränar inte bara för att må bra och orka lite mer. Då tycker jag att man ska också äta på ett sätt som matchar den tiden och kraften som man lägger på träning. Och det är ju många, framförallt kvinnor, som missar det. Att man håller på och mixtrar och späker sig med kosten, men man tränar sjukt seriöst. Och då skulle du lika gärna träna betydligt mindre.
Exakt.
Du kommer ändå inte få de resultaten som du förtjänar för träningen. Så där kan man ju... Det är inte alla överens i branschen. Om jag ska säga så här, ja, men unna din dotter, ge henne 3 PT-timmar i present och sen så boka in en PT på gymmet. Alltså det skulle verkligen kunna hjälpa åt andra hållet. Om den PT:n inte fattar rollen, vad man gör för en 19-åring som håller precis på att bli vuxen i kroppen, att hitta, som du säger, sin livsstil, att nu ska hon ta steget över från tonår till vuxenhet. Mm. Den där PT:n har ju en jätteviktig roll då i att förklara vad kroppen behöver för att kunna träna. Särskilt om man är 19 år och kanske har jättemycket tid. Man kanske inte har något heltidsjobb, man har tagit studenten, man kanske pluggar och har väldigt många timmar som man kan träna på. Och om då PT:n kan ju antingen sätta ett kostschema, det är ju jag allergisk mot. Men också sätta på ett träningsprogram som är alldeles för hårt, och man kanske ger ett träningsprogram och så kommer hon följa det programmet och samtidigt hålla på med 3-4 andra pass parallellt som man liksom tränar lite extra utifall att, för säkerhets skull. Så i den allra bästa världen, då kan man kunna säga att ge din dotter lite extern hjälp, men jag kan inte alls kvalitetssäkra att den PT som man tar hjälp av, att den har det som jag tycker är sunda värderingar när det gäller träning, kost och hälsa, livsstil och framförallt just den här övergången från tonår till vuxen.
Ja, och det är svårt det där, för det är klart att man vill ju det bästa för sina barn, man vill att de ska må bra och sådär, och det är ju väldigt många. Jag har en kompis till exempel som säger att hon skulle göra vad som helst för att hennes barn skulle vilja röra på sig överhuvudtaget. Alltså har ett tonårsbarn som bara sitter inne och spelar och allt har erbjudits, alla aktiviteter, men det går inte. Och det är ju extremt åt andra hållet, så att väldigt många föräldrar skulle vara glada om deras barn ville röra på sig. Men det är klart att det inte kanske alltid är så lätt att navigera när man är 19 vad som är sunt och inte. Så det är ju som du säger, PT är jättebra, men tänk om man träffar på fel PT, för det finns många PTs där ute som jag inte skulle släppa min 19-åring till, om man säger så.
Ja, men det är exakt så. Men då kan vi säga 3-5 pass i veckan, struktur kring kosten men inte regler. Att avstå från vissa grejer men ändå kunna tumma på det när det är socialt eller att man känner att man vill, att man inte har regler. Och sen att träningen inte ska vara en piska på ryggen, utan det ska vara någonting som jag tänker, så länge som man längtar till sina pass och man tänker positiva tankar under passen, så har man ju, då vet man att man ligger väldigt på bra väg, alltså i en god riktning. Man kan ju rannsaka sig själv, hur många av de passen som jag kör när jag ligger på 5-6 pass i veckan är det som jag tycker är roliga, som jag njuter av, där jag tänker positiva tankar.
Ja, men precis, det ska vara roligt att träna. Det ska vara något som man gör för att man tycker att det är kul, inte som man gör för att man känner att man måste. Och man ska inte få ångest för att man missar ett träningspass eller så. Utan det är ju en bra tumregel att ha, att det ska vara roligt. Sen är ju inte alla pass roliga, men du förstår vad jag menar.
Ja, och att man är nöjd efteråt och inte nöjd för att man tog sig igenom ett pass man verkligen inte vill göra, utan man är nöjd med passet för att man tyckte det var skönt efteråt.
Men du vet, jag har ju varit i det där själv en period när jag var ung, i början av 20-åren, när jag jobbade som modell och var lite, hade alla möjliga nojor med kroppen och sådär. Då var jag också så här, jag måste träna varje dag minst en gång om dagen. Och hade jag inte hunnit träna en dag, då fick jag panik. Det var så här, jag kunde inte gå och lägga mig då. Utan då, det var bara kröp i kroppen. Så då gick jag på ett gym som hade öppet 24 timmar. Så ibland så stod jag och sprang på löpandet mellan 1 och 3 på natten. Alltså förstår du, för att jag kände att jag måste göra min träning idag. Jag kan inte lägga mig med gott samvete om jag inte får göra min träning. Och det är ju inte sunt. Så att det är ju lätt att liksom hamna i något konstigt tankemönster. Så att det är viktigt att hela tiden påminna sig själv om varför man tränar. Och vad träningen ger en. Vad är syftet liksom? Att man inte tappar bort sig själv i det där. Att det blir mer som att straffa kroppen och ytterligare en ångestpunkt i livet.
Jag blir så ledsen när du säger de här grejerna, Jessica.
Jo, men jag är ganska osentimental kring det nu. Det är ju så länge sedan. Och när man är uppe i det så ser man det ju inte själv. Eller man fattar väl kanske någonstans i bakhuvudet att det här är ju inte sunt. Det är inte sunt att gå till gymmet klockan 1. Det är inte sunt att gå på ett gruppträningspass på förmiddagen och sen gå på ett gruppträningspass till på kvällen. Alltså man fattar ju själv att det är något stört med det, men man har hamnat i någon ond spiral som man måste för att stilla ångesten. Precis som andra människor gör annat för att stilla ångest, så blir det som Ja, jag vet inte. En andra kanske dricker alkohol. Så jag måste dricka mitt glas vin, annars kan jag inte slappna av. Det är ju också vanligt bland stressade kvinnor. För mig var det så, jag måste göra mitt träningspass, annars kan jag inte slappna av. Men som sagt, det där var ju väldigt länge sedan. Och jag mår ju jättebra idag och jag tränar ju av helt rätt orsaker idag. Så att ni behöver inte vara oroliga för mig, för här finns det inget att oroa sig för.
Jag tänker snarare tvärtom, att du har ju hamnat extremt långt bort ifrån det. Jag fattar ju att ingen människa är ju frånkopplad från sin bakgrund och erfarenhet, men jag känner ju ändå att du har en väldigt god insikt i hur du tänker och hur du prioriterar. Och jag tänker att jag blir glad när du väljer bort träning till förmån för familj, jobb, vänner. Att du tar bort den prestationsriktade träningen och satsar på basketen. Alla de grejerna tänker jag är ett friskhetssymptom för dig.
Ja, absolut. Ja, men så är det ju verkligen. Jag har rätt bra självinsikt. Jag har ju gått i terapi säkert sammanlagt i flera år. Så jag har lärt mig ganska mycket om mig själv. Jag tror inte att det är någon risk att jag hamnar i någon sån där fälla igen. Men jag tror att det är lätt hänt när man är ung, kanske.
Nästa lyssnarfråga.
Mm.
Den handlar om runner's high.
Åh, vem älskar inte runner's high?
Många pratar ju om runner's high, men hur vet man om man upplevt detta? När jag springer lopp på cirka en mil så brukar jag efter 7-8 kilometer känna ny kraft. Stegen blir lättare och jag känner att jag med lätthet susar förbi andra löpare. Tänker att detta borde vara runner's high. Det håller i sig cirka 2 kilometer och problemet blir då att sista kilometern är så jäkla tung. Jag står nästan still, så efteråt tror jag inte att jag vunnit någon tid egentligen under loppet. Innebär det alltid att gå in i väggen efter ett runners high? Ska man helt enkelt inte nyttja lättheten som runners high innebär utan fortsätta i samma tråkiga tempo för att även känna att sista kilometern är rolig? Det är liksom aldrig så att jag får gå i mål med en härlig jag klarar detta känsla om jag upplevt runners high under loppet. En annan tanke är att jag aldrig upplevt detsamma under träningspass utan endast i samband med lopp. Vad tänker ni? Känner ni igen väggen efter runners high och varför upplever man aldrig samma på ett träningspass?
Vad svårt. Jag tror varför man inte upplever det på ett träningspass, det tror jag är för att man behöver adrenalinet för att nå runner's high. Och adrenalinet pumpar ju sällan igång inför ett träningspass. Men däremot när man ska springa lopp, som jag kallade det förra veckan när jag pratade om mitt lopp där, Big Sur Marathon. Min första mil, det var min adrenalinmil. Då gick jag bara på ren adrenalin. Och sen tror jag att den här runner's high-känslan som jag har upplevt, den har jag nog inte upplevt mitt i lopp, utan för mig brukar den komma efter ett lopp, efter en prestation, liksom när man har varit hög på adrenalin ganska länge och släpper på det och får någon slags rus av det. Så att jag har inte upplevt att det har hänt när jag har hållit på och springa. Däremot det som hon beskriver, det kan jag också ha upplevt, men då har det känts mer som att det är någon slags andra andning som man kommer in i. För så kan det ju vara under långa löppass att i perioder så är man jättetrött och det känns som att jag kan inte ta ett steg till. Och sen får man av någon anledning ny energi och kan plötsligt känna sig jättelätt och så kan det svänga tillbaka igen till att man är tung. Så att jag känner inte riktigt igen det där som den runner's high som jag har upplevt i alla fall.
Runner's high för mig, det är nog mer en utomkroppslig upplevelse. Att jag kan få så ståpäls på armarna. Att jag hamnar lite grann i att jag så här, som en helikopter som lyfter upp och så ser jag mig själv springa utifrån. Och mer så än att jag känner att allting går lätt.
Jag har inte upplevt att det ger mig någon skjuts när jag springer. Men däremot när man kommer i mål, precis som du säger, det är det jag försökte beskriva med att det är som att vara hög. Som när jag gick i mål mitt första maraton, det är min kraftigaste runner's high i hela mitt liv. När man gråter för att det gör så ont och att det var så hemskt och man skrattar samtidigt för att man är så lycklig och nöjd och man har gått i mål och det är som ett rus så att man nästan liksom går runt på ett litet moln. det är så svårt att beskriva, men det är som att det bara rusar i hela kroppen. Det är en enormt häftig, cool känsla. Men den har nog inte heller hjälpt mig fysiskt.
Nej, jag tänker just det där med trötthet. Alltså hur... Om man till exempel ska köra allmänäsintervaller, man tänker sig 10 gånger en minut. Och sen så har man en minut när man springer snabbt, en minut när man har någon form av återhämtning. Antingen gåvila, ståvila eller joggvila. Mm. Och då vill jag gärna att man på den sjunde intervallen, det är den som ska upplevas som tuffast. Då ska man ha som högst puls. Man vet att 8, 9 och 10 kommer man klara bara för att de är så nära slutet.
Ja.
Och det är ju lite så på millopp också, kan jag tycka. Att det är bra om man kan vara som tröttast just där kring sjuan. För då vet man att man har så lite kvar av loppet. Men många kommer ju och är ju tröttast vid trean ungefär för att man har gått ut för hårt. Men är det inte så, nu tänker jag lite högt här, att trötthet, alltså upplev trötthet till exempel av ett lopp eller av ett träningspass eller när man kör riktigt tung styrka i gymmet, man måste verkligen anstränga sig, att lika trött som jag är när jag springer mitt hårdaste, lika trött är du, Jessica, när du springer ditt hårdaste. Och att vi kan nå, vi upplever samma trötthet fast av olika prestation. När jag lyfter mitt tyngsta gymmet, då blir jag lika trött och det känns likadant för mig som när du lyfter ditt tyngsta. Och om jag springer milen på en timme och det är mitt, då har jag tagit ut mig rejält, då är jag lika trött som du när du springer milen på 50 minuter, då är du ditt tröttaste. Och jag tror att många människor tror att trötthet kommer kännas lättare ju bättre man blir. Men det är ju själva verket så att tröttheten hela tiden justeras utifrån den nivån där vi är. En maratonlöpare på 3:30 är ju lika trött som en maratonlöpare som springer på 5,5 timme. Så länge som man har tröttat ut sig.
Men alltså, gud vad klokt sagt, Lovisa. För att precis så här är det. Och det är ju därför som det är bra att ibland mäta sina resultat. Alltså ibland testa av hur fort springer jag egentligen nu på 5 kilometer. Och hur fort sprang jag mitt max på 5 kilometer för 3 månader sedan. För ibland känner man ju så här, jag får inga resultat. För att jag blir fortfarande lika trött när jag är ute och springer. Ja, det kanske du blir. Men kan det vara så att du springer 3 minuter fortare på samma sträcka än vad du gjorde 3 månader tidigare? Då är det inte så konstigt att du blir lika trött. Alltså, där kan man ofta bli lurad av att man tror att tröttheten kommer inte att kännas så mycket när jag blir bättre.
Mm. Exakt! Så var i min bänkpress i september. Då hade jag 55 kilo som mitt max. Svintungt! Jag fick verkligen kämpa för att få upp den en gång. Och nu när jag har klarat 70 kilo, svintungt. Jag fick verkligen kämpa för att få upp den en gång. Och någon som har 35 kilo som max, svintungt.
Ja.
Jag fick verkligen kämpa för att få upp den en gång. Alltså allting justeras utifrån vad man klarar av. Och är man en känslomänniska, och man baserar väldigt mycket av sin nöjdhet kring hur det känns, och man tror att det ska kännas annorlunda om jag bara blir lite starkare, om jag bara blir lite snabbare, alltså, och inte kan zooma ut och ha en lite mer objektiv bild av sig själv och sin prestation, då tror jag att det är kämpigt. Precis som du säger, ska jag skita i att få, när jag får den här flow-känslan i löpningen efter 7 kilometer och verkligen trycka på till priset av att jag inte orkar sista kilometern. Alltså sista kilometern på ett millopp. Alltså alla är svintrötta. Hur bra man än har tränat så har man anpassat sin fart så att man sista kilometern verkligen är svintrött. Och det är det som är den här pacing. Att kunna hushålla och lägga sin kraft utspritt på hela loppet till exempel, eller utspritt genom ett styrketräningspass. Att olika övningar har olika karaktär, att olika block, alltså ska jag göra 40 repetitioner av en övning eller ska göra 10 repetitioner av en övning. Jag måste bete mig helt olika. Jag måste ha någon form av mental inställning till hur jag ska fördela mina krafter. Och får man feeling där vid 7, alltså jag skulle nog säga häng på, kör på. I mål kommer man alltid, men beroende på vad man är för typ av person, hur ens hjärna fungerar, så behöver man ju då vara beredd på den här sista kilometern. Vet jag med mig att det spelar ingen roll, det är 1 kilometer kvar, nu börjar jag gå. Eller det är 1 kilometer kvar, det finns inte en chans på himmelen att jag kommer börja gå. Jag ska springa hela vägen in. Och det är därför också många verkligen störtar in i mål. Och sen efteråt är man så trött att man inte ens kan resa sig upp. Alltså det är också för att man har byggt upp så mycket spänning till den här sista kilometern. Men runner's high för mig, det handlar inte om att jag kan springa plötsligt snabbt. Utan det handlar nog för mig mer den här ståpälsen. Att det kommer som sådär nästan lite så här blixtrar igenom min kropp. Att jag får en sån här pang i huvudet som bara wow. Mer än att nu kan jag springa snabbt. Nu kan jag springa snabbt. Det handlar nog mer om andra andningen. Om att jag kan casha in träningsminuter och casha in mina träningspass i ryggmärgen. Ja. Mer än att nu är det lopp, nu är det adrenalin, vi gör det här tillsammans, det är endorfiner. Det här är det bästa jag vet. Det finns inte en annan, det finns ingen plats på jorden jag hellre skulle vilja vara på än här just nu. Det är runner's high för mig.
Ja, men jag tycker också att om man blir så där trött sista kilometern på ett 10 kilometers lopp, då har man ju ändå gjort allt man kan. Då har man ju verkligen gett hjärnet, man har gett allt. Jag går ju hellre i mål och är svintrött än studsar i mål och känner att jag hade kunnat springa fortare. Att jag någonstans längs vägen har jag missbedömt hur fort jag klarar av att springa. Jag har hållit igen lite för att jag är inte riktigt trött. Det är ju inget kul att komma i mål med den känslan.
Nej. Men ja, nej, jag håller helt med. Jag är exakt likadan. Jag mycket hellre tar ut mig för mycket än tvärtom.
Ja, absolut. Så därför har ju jag bestämt mig för att när jag började springa maraton, då hade jag ju läst mig till att det är ju bättre att börja lite lugnt så att man kan antingen springa samma tempo loppet igenom eller till och med öka på andra halvan. Men jag har insett så här, det funkar inte för mig, för att jag kommer att få ont i benen oavsett. Jag kommer att få ont i benen oavsett om jag springer fort eller långsamt. Så när jag har sprungit en dryg halvmara, alltså vid 3 mil, så får jag ont i benen. Och då kommer jag inte att kunna springa särskilt fort, hur långsamt jag än sprang första halvan av loppet. Så att nu har ju jag gett mig själv tillåtelse att följa med adrenalinet som jag alltid har ungefär den första milen. Ibland lite längre, ibland kan den där adrenalinet hänga kvar i nästan 2 mil. Och jag låter mig själv springa på då. Det här känns bra. Tempot känns bra. Okej, jag skiter i vad som händer sen i loppet. Då kommer jag att ha ont oavsett. Så då får jag liksom ta det då. Men när man får det här flowet, när det känns bra att springa, när man vill springa på, jag säger alltid go for it, go for it. Hålla tillbaka är absolut inte min grej.
Men är det då kanske också då skillnaden mellan träning och tävling, att på tävling så får man riska lite grann?
Ja.
Man trycker på, man betalar ett pris eventuellt, men att det handlar ändå om att nu är det examination. Jag kanske går ut för hårt, men för varje gång som jag springer ett lopp så blir jag lite bättre på att springa lopp, och erfarenheten tar en väldigt långt.
Exakt. Och för när man tar ut sig på träning, då riskerar man ju egentligen ingenting. Så om man tar ut sig så mycket när man springer intervaller att okej, jag pallar inte de 3 sista intervallerna för att jag är helt död, det spelar ju ingen roll. Men när man gör det på lopp, absolut, man riskar lite, men då ska man också ta med i beräkningen att man har ett adrenalinpåslag när man springer lopp som man inte har när man tränar. Det går ju liksom inte att locka fram det där adrenalinet på beställning. Utan det kommer ju när man känner lopppulsen, det är pirrigt, alla andra är pirriga, det är stämning. Det är ju då det där tickar igång, så att man måste lita på att på tävlingsdag, då är kroppen ofta med en.
Det är ju som högskoleprovet, kan man säga.
Ja, faktiskt.
För varje gång som man gör högskoleprovet Så man taggar till, man sitter där, man gör sitt bästa och så går man därifrån. Nästa gång man kommer till högskoleprovet, då vet man hur det var. Och man känner igen känslan, man är lite pirrig, nervös, man skärper sig. Och så gör man prov. För varje gång man gör högskoleprovet så blir man lite bättre på att göra själva högskoleprovet. Sen frågorna kan ju alltid vara svåra, men man fattar lite grann vad det handlar om. Och vad som är skillnaden mellan högskoleprovet och bara sitta och vara facit hemma vid köksbordet.
Ja, och hur man ska disponera sin tid lär man sig ju också.
Yes.
Så allt erfarenhet är ju bra vad man än håller på med.
Jag sparar en lyssnarfråga till nästa vecka och den handlar om 100 kilo marklyft.
Oj, spännande. Det känns inte som min gren riktigt, men, men okej. Okay. Jag ska bidra med all min kunskap. Ja, nej, men
jag ska googla
kul.
Lite grann här.
Jag ska googla lite här i veckan så får vi se. Ja, nej, men Lovisa, det börjar bli dags att wrap it up.
Yes, det är härligt Jessica att höra att du är på banan igen. Nästa vecka, då har vi en lyssnarfråga om 100 kilo marklyft. Och sen har jag lite kul grejer på G.
Va? Vad kul!
Mm.
Och du tänker inte avslöja det nu?
Nej.
Det är en så kallad cliffhanger!
Ja, ja verkligen. Vi måste ju hålla hårt på våra träningspodden-lyssnare.
Ja, men självklart. Ja, men vad roligt, spännande. Då kan ni inte missa nästa vecka.
Det nej. Förstår ni ju. Stort tack för att ni varje fredag sätter på podcast-appen. Vi tycker att det är jättekul att ni lyssnar på träningspodden.
Jättekul, och tack för all positiv feedback från förra veckans avsnitt. Jag tror att våra lyssnare, de älskar lopprapporter. Det
ja,
har vi lärt oss.
Så roligt. Det finns ju flera sådana här Facebookgrupper som är inriktade på maraton och på klassiken och på springande tjejer. Alltså det är ju så många som bara, det här var den bästa lopprapporten jag någonsin hört.
Alltså det är kul, vi måste springa fler lopp helt enkelt, Lovisa. Så att vi har lite att rapportera om.
Jag får ta med mig micken till Ragnar. Eller ta med mig, jag kan med mig micken i vanen så kan jag göra såna här små klipp efterhand.
Ja, det är roligt. Perfekt ju. Ja, vi marinerar vidare på den till nästa vecka helt enkelt. Så vi önskar er en härlig träningshelg och träningsvecka. Lycka till i loppen som ni ska springa.
Yes, verkligen vårruset andan exakt just nu.
Precis, puss och kram på er.
Hej då!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.